Anna Gulliksen, när vi pratade om att träffas så hade jag hoppats att det skulle vara en sån där fin, varm vår då vi ska kunna sitta ute i din lummiga trädgård. Men idag duggregnade och lite kyligt och det har varit en ganska sen vår. Vad tror du att Saga Blom skulle ha gjort en dag som denna?
Jag tror att hon skulle ha suttit inne med farmor och planera vårsorten. Det tror jag. Kanske rita fina skyltar som att man kan sätta på det vad man har sått.
För Saga Blom är en av dina huvudfigurer i serien om Saga Blom som har blivit fyra bilderböcker. Kan du berätta lite hur Saga Blom kom till dig överhuvudtaget?
Det var så faktiskt att jag har fem barn och det yngsta barnet heter Carolina och när jag jobbar och på den tiden jag var i trädgårdsbranschen och jag jobbade i en stor trädgård så hade jag Carolina med mig. Hon var en skrapabulla, alltså yngst och hade, det var långt till nästa syskon och hon var ganska ensam. Hon var ett ensamt barn men hon var aldrig liksom, hon kände sig aldrig ensam för att hon hade en så kallad låtsaskompis. Och hon bökade med den låtsaskompisen, det råkade vara en liten käpp. Och jag tyckte jag var väldigt fascinerad över hennes liksom otroliga liksom förhållande till den här käppen. Och jag iakttog henne när hon lekte där och så tänkte jag att det där skulle man kunna skriva om kanske. Och så döpte jag Carolina till Saga Blom och så döpte jag käppen till Pyrus Kommunis. För att jag tänkte att den här käppen kunde vara en liten restgren av ett päronträd som i tidernas morgon hade ramlat omkull. Så i den fjärde boken om Saga Blom har jag tackat Carolina för att det är hon som har inspirerat mig till hela serien.
Och Saga Blom, hon vistas ofta hos sin farmor som kommer från Frankrike och hon bor i ett sandfärgat hus med blåa fönsterkarmar vid en å.
Och den där ån är naturligtvis dagen direkt från Sjunde där vi bodde. Det var en å som flöt förbi. För vi behövde ett vattenelement i den tredje boken. Saga Blom kollar in våren. Jag tror inte att i någon annan bok så har vi det där vattenelementet.
Det har blivit fyra böcker om Saga Blom och de utspelar sig under fyra olika årstider. Hur medvetet har du jobbat med att få in alla fyra olika årstider och kanske också lite naturens gång och vad man gör under olika årstider i trädgården?
Det är lite så att det ena ger det andra och då när jag började skriva om Saga Blom så var jag ännu, jobbade jag som trädgårdsmästare på heltid. Då är ju årstiderna väldigt liksom, aktuella och viktiga för när man planerar hela året. Och det är ju det enda man tänker på, vad som blommar när och vad man ska förbereda sig. Och man ska göra det bra för kunderna och allt man måste ta i beaktande. Och sen den här viloperioden kring jul eventuellt. Och då var det ganska naturligt, så den ena boken gav den andra. Det blev liksom efterhand så där.
Och här finns ju också ganska mycket, ska vi säga, kunskap förstås som du bär med dig. Och också lär in lite om växters namn, växters latinska namn. Du ger lite recept och tips på vad man kan göra.
Jo, det är roligt med fakta. Barn tycker jättemycket om fakta och i min familj har vi varit väldigt intresserade av matlagning. Och det var egentligen berätta om vårt liv där i Sjunde och på sätt och vis, liksom, det som vi höll på med. Men du kommer säkert att fråga om farmor och det var inte min farmor. Det var egentligen snarare min mormors mor, henne som jag tänkte på. Fast hon var inte lika excentrisk, men hon var väldigt trädgårdsinriktad. Fast egentligen är det så att den som egentligen var trädgårdsexpert i den här berättelsen, så det är farfar, Biblom och Pyrus. Och farmor är egentligen lite lat, men hon är ändå en väldigt speciell människa, hon älskar sin trädgård men hon har aldrig varit så nitisk där som. Så det är egentligen sen ju Pyrus som sköter jobbet så att den blomstrar så fint den där trädgården fast hon har blivit änka.
Och här finns ju alltid ett litet sånt här upptäckarelement också för Saga Blom hon stöter ju på just några udda figurer eller varelser i den här trädgården som hon upptäcker trädgården tillsammans med och naturen.
Mm. Det är ju ett sätt att hitta på en ny berättelse och hon var ju fortfarande ett ensamt barn och på det sättet så hade hon den här fantasin och det hände alltid saker. Och farmor var genast med på noter, det var inte så där liksom att hon måste smyga med sina. Det där. Hon var alltid med på noterna, den enda gången som farmor inte var med på noterna det är i den där Saga Blom kollar in våren där det var det här svartsjukedrama. Då tyckte farmor att du får det räcka med de här fantasifigurerna. Och då hade de en liten dispyt som sen slutade bra, men i alla fall det var liksom egentligen den enda boken där de har en, liksom en liten kris i det förhållande, farmor och Saga.
För där kommer in en hjälpsam granne som är ornitolog,
ja,
som lär Saga också om fåglarnas liv.
Ja, hon är mycket motvillig i början för att hon är totalt ointresserad av den här ornitologen av ren svartsjuka. Hon tycker att han ser ut som en fågel själv. Men det visar sig ju sen att det är han som löser det här problemet med det här liksom så kallade olyckan som ingen riktigt kan förklara hur den skedde.
De här böckerna påminner lite om, jag tänker på den svenska författaren Lena Andersson och hennes figur Maja som också vistas mycket i trädgården och lär ut om naturen för såväl barn som föräldrar. För jag upplever också som förälder när man läser böcker som har lite fakta insprängt att man ju själv också lär sig mycket på samma gång.
Mm.
Och jag undrar hur mycket du tänker på barnet och på föräldrarna eller de vuxna som ska läsa de här böckerna för sina barn när man kör olika spår. Tänker du på liksom hur du ska uttrycka det, vad du ska få med så att det finns olika nivåer i texten?
Ofta när jag skriver en bok så tänker jag sällan på vem som ska läsa den och på vilket sätt. Sen var det ett litet önskemål från förlaget att vi skulle liksom göra de här faktarutorna liksom regelbundet, de skulle återkomma. De var väldigt förtjusta i det. Men det var nog min idé från början att introducera vissa grejer för att det är väldigt tråkigt för ett barn. Då måste man få en utomstående röst som berättar den här faktagrejen. Och då kan det vara jättetråkigt om det är en vuxen. Men om det är en fin fantasifigur som förmedlar den där faktagrejen, att man får in det på det sättet. Men samtidigt så de här Maja-böckerna, så där var ju egentligen, vad jag minns, så där var egentligen inte en saga med. Det var inte en fiktiv, det var mer, men det var helt underbara de här böckerna. Visst hade de inspirerat mig till en del. Men sen märkte jag nog att Saga får iväg med mig helt på sitt eget sätt. Så det var ganska skönt att bara följa hennes liksom, uppdrag.
Hur upplever du? Du är också pedagog.
Ja.
Och jag tänker på barn idag. Har de kunskap om naturen, om växter, om djurlivet på det sättet? Eller har du också liksom lite i bakhuvudet där att kanske du kan lära dig ett och annat?
Nej, det har jag nog inte i bakhuvudet på det sättet. Barn är väldigt vetgiriga. Och när de vill veta någonting så tar de reda på det. De kommer ju också ihåg, så ibland vet de mycket mer än man, liksom, än man själv. Och jag tror att de har varit väldigt intresserade. Men sen de som inte är intresserade av det så kan man läsa den där sagan fristående och gå tillbaka till faktarutan, eller hur? Men jag har nog inte haft en pedagogisk tanke där på det sättet, att nu ska vi allt lära dem här om. Men det är roligt att dela med sig, och då när jag var inne i den där världen så var det roligt. Och jag vet själv med mina barn att de var väldigt intresserade att veta vissa saker. Och då när man berättar fakta så måste man berätta, man kan inte berätta någonting ditåt, utan det måste vara liksom på pricken. Där kan man inte alls fantisera. Så det är också lite tungt, för man måste faktiskt förmedla det på rätt sätt liksom också. Det måste vara för mycket och inte för lite. Men det som står där måste stämma. Så vem som helst kan kolla upp det i ett lexikon eller vad som helst. Sen är också latinska namn väldigt poetiska och vackra. Jag tycker väldigt mycket om det. Jag har också använt det liksom när jag det här skriver dikter och sådär. Jag tycker hemskt mycket om det latinska språket helt enkelt.
Och i dagens läge så tror jag ju inte att barnen är tvungna att lära sig utan växternas namn på latin eller ens göra herbarier eller något sånt.
Nej, det finns inte mera. Det är roligt, det är roligt, jag brukar också det där använda ganska svåra ord och sådär. Jag tror att man ska inte göra det för lätt för barnen och man ska inte där underskatta dem. Utan man ska försöka skriva ett så bra språk som möjligt. De förstår också poesi, liksom, om det är en bok som är skriven lite sådär ditåt. De är väldigt med på allt möjligt. Man ska aldrig tänka att det här barn, mitt barn kommer inte att kunna förstå en sån här bok. Utan de har ett väldigt eget sätt som inte en vuxen någonsin kan sätta sig in i hur ett barn uppfattar en bok. Den här boken är ju alldeles för hemsk. Det här kan jag inte läsa för mitt barn. Och just en sån bok kan vara barnets favorit. Den kan vara jättesimpla bilder eller en jättetråkig historia eller någonting groteskt nästan. Men de har en helt egen upptagningsförmåga.
Om jag tänker att Saga Blom, hennes värld är ju naturen och trädgården. Men sen har du också en annan figur, Betty. Som är en alldeles speciell sorts sko. Det har utkommit två böcker om Betty och de utspelar sig sen igen i stadsmiljö. Hur placerar du Betty i storstaden?
Det var lite skönt att skriva om en stad när man hade skrivit så mycket om den här idyllen och det här gröna tillvaron. Särskilt i den där djungelboken, så var den sista boken om Saga Blom där de liksom bara frossade i det här gröna liksom. Så var det skönt. Nej, nu pratar jag strunt förresten och tar allting tillbaka, för att första boken om Betty kom emellan. Den kom efter Saga Blom kollade i våren. Men hur som helst så var det där jätteskönt att bara skriva om en stad och sen att bara skriva fiktivt. Och det behövde vi inte bry oss om någon fakta. Och det är sen min illustratör Kara som har sen liksom velat återge just Helsingfors. Och då har hon tagit vissa grejer från Boulevarden och Brunnsparken och så vidare. Det där som man kan känna igen vissa sådana. Men det är inte liksom alldeles exakt, men ditåt. Så man kan nog känna igen Helsingfors stad. Det är det enda liksom fakta så att säga. Men allt annat kan vara påhittat. Därför så spelar det ingen roll vad som är på gång. Behöver inte köra buss som en buss ska köra. Så det finns många sådana tekniska grejer som jag kan antyda, men som kanske inte alls stämmer. Och det är ganska roligt. Där kan man också slänga sig med svåra ord. Och det här. Och här har vi ju nästan en liten kampanj i den här första boken om Betty, där hon då ska rädda den här bussen och hon liksom är emot Trafikverket och så vidare. Det är ju lite protest där. Liksom en samhällelig insats kan man säga.
Jag tänkte också på den här första boken, just Betty en speciell sorts sko, för att det är ju en busschaufför som heter Uno som kör den gröna linjen, och den gröna linjen är ju en väldigt långsam buss till skillnad från alla de här andra som är väldigt snabba och håller tidtabellen väldigt strikt och som pilar fram och tillbaka. Men den här gröna linjen är en långsam buss och sen är det ju ganska få passagerare dessvärre. Men jag läser den lite som att man sjunger långsamhetens lov där i allt det där hektiska stadslivet.
Ja, det är också för att få in tidlösheten kanske, så att det liksom, man behöver inte vara heller slav under det som är på gång just nu. Att man måste deklarera en viss sorts teknik eller något, så kan man ha en gammaldags buss. Och där är de passagerare som är där, så de är jättesolidariska med den. Istället så kan det hända saker internt i bussen.
Och du var inne på din illustratör Kara Knutinen som ju har illustrerat alla dina böcker.
Ja.
Hur har samarbetet gått till här? Jobbar ni parallellt eller jobbar ni var för er? Eller?
Vi jobbar nog var för oss. Naturligtvis så då har hon, Kara har läst texten och sen så vet jag Karas stil och jag litar på henne. Och sen om det är något att hon kör fast så tar vi kontakt liksom, och så försöker vi lösa någonting. Om hon är osäker på hur jag vill ha det, men jag säger att jag vill inte ha det på något sätt för att det är hon som illustrerar. Men det kan ändå vara något precis så där som man kan köra fast i en text, så måste man öppna den här knuten att hur ska vi göra det här uppslaget, jag har inga idéer. Men det där, då när hon, den boken som hon illustrerar under största pressen, den här djungelboken, så den blev väldigt vacker, så att det är också det där som hon har själv sagt, att det är lite samma sak som när man skriver eller är kreativ, att det är egentligen inte den tiden som man är ute efter, att ha tid för det. Har man hemskt mycket tid så blir det ingenting. Att ibland är det skönt att jobba under press. Att när inspirationen kommer så kommer det ju blixtsnabbt. Men vi har ett jättebra samarbete där vi har lite samma bildspråk i huvudet. Och det roliga var med den första Saga Blomboken, och då jobbar jag i ett lågstadie och vi hade arbetat med det där med Karas läroböcker, bland annat var det nu läseboken eller vilken det nu var. Och jag var väldigt förtjust i hennes bilder. Jag tänkte att det skulle vara roligt om en ungdom skrev en bok och jag skulle få sådana här bilder. Och sen hade jag skrivit en bok och sen fick jag då, blev jag presenterad liksom att det här är nu en sån här illustratör att skulle passa. Och då, det var genast liksom kärlek vid första ögonkastet. Så det funkar jättebra. Det är inte så mycket som vi behöver tillägga, utan det bara går av sig själv.
Du har ju jobbat väldigt mycket med olika former av barnkultur. Du har skrivit sångtexter och du har skrivit dramatik och böcker för barn. Skiljer det sig åt mycket det här, ska vi säga, formatet på hur man skriver? Jag menar, sångtexter, dramatik, bilder, böcker på något sätt.
No, det kanske skiljer. Nu har jag gjort den här serien och på ett sätt så är det roligt med serien, men man är sen bunden till den samma grejen. Att jag planerar nu en bok som är helt liksom fri från det. Men jag tycker väldigt mycket om barn som fenomen. Barn i alla åldrar liksom. Att iaktta dem och se liksom hur man skulle kunna få dem med på någonting. Liksom att lyssna in det där barnet.
Ja, för det talas ju om att det utkommer ganska mycket barnlitteratur idag jämfört med, ska vi nu säga, för 20 år sedan så var ju utbudet ändå begränsat. Så jag funderar lite på det också, att hur mycket funderar man på att man borde kanske nischa sig eller hitta ett helt eget sätt att skriva om någonting idag när det utkommer så väldigt mycket?
Ja, det är klart, man ska alltid hitta sin egen grej, som liksom, man måste ju alltid vara liksom uppfinna hjulet på nytt egentligen varje gång. Men man ska också, när det gäller serier så är barn väldigt trygga med det. Det finns alltid en efterfrågan på följande. Liksom. Att om första boken har varit lyckad så kan man vara säker på att man får en läsare till andra boken. Det är lite orättvist på det sättet, men i alla fall. Men sen är det nog alltid roligt att försöka hitta någonting nytt. Nischa sig, det är också ett sånt trendigt uttryck som jag lite motsätter mig. Det är ju väldigt olika med barn. De är liksom stora överraskningar hela tiden, vad de tycker om och vad de inte tycker om. Man måste bara lyssna på dem. Och sen finns det ju, då när jag skrev de här böckerna så var mina egna barn små. Nu har de vuxit upp, så nu måste jag rikta min målgrupp till mina barnbarn. Och de är på ett annat sätt. De läser nog de här böckerna så det är vänligt. Artigt. Och så där, men de kanske skulle vilja ha någonting annat.
Vad tror du att det skulle kunna vara?
Ja, det är det jag sitter och funderar på. Så vi ska se vad jag kommer på. För det är lättare när man har någon speciell som man kan det där rikta sig till. Och sen kan man också få en sån där en gratis lektör och någon som man kan testa. En publik som man kan testa. Jag testar mina egna barn jättemycket. Så det är också ett bra sätt. För annars kommer man inte riktigt veta. Man kan aldrig veta hur barnen tar det. Det är ingenting som är självklart, bara man skriver en jättefin och ljuvlig bok, så inte är det alls sagt att barnen gillar den. Och det är för barnen jag skriver, poängterar, jag skriver inte för recensenten, jag skriver för barnen. Och det finns alltid barn, det kanske inte finns 10 barn, men det kanske finns 8 av 10 barn. Alla har ju en egen uppfattning, det behöver ju alla barn tycka om alla böcker. Det är ju helt idiotiskt att ens föreställa sig någonting sånt.